En podcast från Aftonbladet.
Kriget mellan Ryssland och Ukraina blir allt mer högteknologiskt och drönarbaserat. Drönarattackerna mellan länderna har trappats upp ordentligt sedan krigets start. Och grannländerna håller andan. I helgen kraschade två ukrainska drönare i sydöstra Finland. Det finns misstankar om att drönarna ska ha störts ut elektroniskt av Ryssland.
Finlands försvarsminister Antti Häkkänen kommenterade att situationen tas på största allvar och att säkerhetsmyndigheterna reagerat omedelbart på händelsen.
Polisen har spärrat av nedslagsplatserna och inlett en utredning. Ukraina har de senaste dagarna använt drönare för att attackera viktiga ryska hamnar och städer nära gränsen till Finland.
Händelsen i Finland utreds som en misstänkt kränkning av luftrummet. Och det är inte första gången som drönare kraschar i just grannländerna. Hur stor del av kriget mellan Ryssland och Ukraina förs med hjälp av drönare? Hur orolig ska man vara i länderna runt omkring? Och finns det någon som helst risk att ukrainska eller ryska drönare slår ner här i Sverige? Vi reder ut allt det här i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Gäst idag, Johan Mattias Sommarström, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Hej!
Hallå där, tjenare!
I helgen, i söndags, kraschade ju två ukrainska drönare i Finland. Finska myndigheter uppger att de sannolikt stördes ut av Ryssland. Hur ska man tolka det som hände?
Alltså, jag är inte särskilt förvånad. Jag menar, drönarna har kommit att dominera det ryska anfallskriget mot Ukraina från båda sidorna. Och att det nu sker i Finland, ja, det kan ju tyckas för många vara rätt förvånande. Men det finns en ganska viktig rysk oljehamn inte långt ifrån där drönarna då störtade. Om de nu stördes ut eller om de störtade till marken av annan anledning, så är det inte särskilt långt ifrån till exempel Ostluga, heter en viktig rysk oljehamn långt in i Finska viken, inte alls långt ifrån det här området. Så att det är nog ganska stor sannolikhet att det var det som var målet för de här drönarna, den ryska oljeinfrastrukturen som Ukraina på senare tid slagit allt hårdare mot och åsamkat rätt rejäl skada faktiskt.
Ja, för under helgen så attackerade också Ukraina den här ryska oljehamnen i Finska viken igen. Det är inte första gången. Vad är målet med den här typen av attacker?
Ja, det är ju att få de ryska oljeleveranserna att halta, att skada dem. Och varför vill man ju då göra det? Jo, inte bara för att liksom skada för skadans skull, men en stor procentandel av den ryska statsbudgeten och den ryska krigskassan kommer från just oljeleveranser. Och även om de är kraftigt och hårt sanktionerade från stora delar av omvärlden, så har man ändå framförallt då via Östersjön lyckats få ut stora mängder olja och sälja på världsmarknaden eller till vissa specifika länder som till exempel Indien, och lyckats få in ganska mycket pengar till krigskassan den vägen genom att störa ut dels raffinaderier, omlastningshamnar, hela oljedepåer, så stör Ukraina den ryska krigsekonomin. Och det finns siffror som nyhetsbyrån Reuters räknat ut för bara ett par dagar sedan som tyder på att omkring 40% av den ryska oljeexporten just nu helt är lamslagen på grund av ukrainska attacker.
Vad tänker du om det?
Att det har en betydelse på kriget. Att kriget inte bara är ett frontlinjekrig med bomber från flygplan, med robotar, raketer och drönare, utan att det också handlar om att slå till mot infrastruktur och viktiga ekonomiska intressen. Och vi har ju sett, vi kommer väl alla ihåg hur Ryssland försökte tvinga ner Ukraina på knä under vintern genom att slå till mot energianläggningar i denna varga vinter som Ukraina upplevde, men ukrainarna klarade ju sig igenom detta. Men på samma sätt har vi sett hur Ukraina slår långt in i Ryssland, till och med Moskva området mot flygplatser, mot elektroniktillverkare som då tillverkar viktig elektronik till robotar och andra typer av krigsmateriel som används i det här anfallskriget. Vi har sett hur de har slagit till mot oljedepåer långt in i Ryssland. Så att, det handlar mycket om att slå mot infrastruktur också.
Och en av konsekvenserna kring det här då, drönarbevakningen har ju trappats upp både längs Finlands och de baltiska ländernas gränser. Hur allvarligt skulle du säga att läget är och hur orolig ska man vara i de baltiska länderna?
Ja, alltså det finns ju helt klart, har det ju nu visat sig, en anledning att höja beredskapen. Det är ju inte så att man längre kan konstatera att det här kriget kommer att hålla sig inom de ryska, belarusiska eller ukrainska gränserna. Vi har ju sett tidigare också hur både drönare och robotar faktiskt slagit ner i Polen, på den polska landsbygden. Så absolut finns det en anledning att vara vaksam. Kanske inte riktigt orolig, för det är trots allt inte Baltikum, inte Finland, inte Polen som är målen. Men det finns en ökad risk att bli träffad, absolut det gör det.
Finns det någon risk att ryska eller ukrainska drönare slår ner här i Sverige? Och vad tänker Johan Mattias Sommarström om att användningen av drönare ökat så pass mycket sedan krigets start? Aftonbladet Daily är alldeles strax tillbaka. Häng kvar! Men vad innebär det här då för de här länderna och för EU?
Ja, alltså det innebär ju att vi måste vara mer vaksamma. De baltiska länderna och Finland som ligger i närheten av de här viktiga ryska oljenaven kan förvänta sig att det kommer att ske fler liknande incidenter. Dels drönare som skjuts ner eller störs ut eller på annat sätt landar eller kraschar i de här områdena. Sen kan det också få betydelse för flygtrafiken. Nu är ju den väldigt hårt övervakad och hårt reglerad, så man ska inte överdriva liksom riskerna för den civila flygtrafiken. Men man är ju ändå i samma, vad ska vi säga, utrymme och samsas. Nu är det ju så att civila flyger ju inte längre över ryskt territorium om de inte är på väg mot Ryssland. Men till exempel flyg från Arlanda som är på väg ner mot kontinenten undviker numera de ryska territorierna utan svänger förbi där. Så att risken är inte så stor för flygtrafiken. Men den blir ju ändå en till sak att hålla koll på.
Men skulle du våga flyga i finskt luftrum till exempel?
Absolut, det skulle jag göra. Jag tycker ändå att flygtrafiken är så hårt reglerad, och när det gäller de här drönarna så har de i regel inte samma höjd som den civila flygtrafiken har. Det är klart att den civila flygtrafiken måste ju landa och starta, och måste ju upp i luften också. Det är klart att, men det skulle ju mycket till om man ska ha sån otur att man kraschar med en drönare.
Hur stor del av kriget mellan Ryssland och Ukraina förs med hjälp av just drönare?
Alltså det har ju blivit en enormt stor del, och det förändras, det utvecklas hela tiden. Det här är en ny typ av krigföring som vi faktiskt inte sett i något krig tidigare, och som är banbrytande på många sätt. Vi såg till exempel under helgen hur Saudiarabiens kronprins Bin Salman hade ett möte med den ukrainske presidenten Zelensky om just drönarförsvar, eftersom Ukraina då är så, har sån erfarenhet och rutin på drönarförsvar. Det är svårt att säga hur stor andel av kriget som är liksom ett drönarkrig, men man kan nog nästan kalla det för ett drönarkrig just nu. Visst, robotar, artilleri, marksoldater fyller också en stor funktion, men marksoldaterna längst framme vid fronten, det är inte alls samma numerär numera som det var tidigare, som det var för 1,5 år sedan. Nu är det transporter med hjälp av drönare vid fronterna, en mycket större dödszon också vid fronterna, där det är liksom de flesta antalet attacker sker från drönare i luften, och drönare försöker också slå ut försörjningslinjer och försörjningsleder på motståndarsidan, så att drönarna har blivit enormt viktiga, förmodligen det viktigaste i det här kriget.
Hur ser tillgången av drönare ut då för Ryssland och Ukraina? Vem har liksom bäst kapacitet för ett drönarkrig?
Ja, det här har ju blivit som en kapplöpning. Från början var det Ukraina som, jag vet inte om jag ska säga, dominerade på drönarfronten, men de låg i alla fall väldigt mycket i framkant, medan Ryssland förlitade sig ganska mycket på billig men effektiv iransk teknologi. Har vi säkert hört talas om de här Shahed-drönarna till exempel, med sitt mopedliknande dödsbringande ljud som låter innan de smäller in i olika typer av husfasader. Men nu har Ryssland köpt in den här tekniken också till sig själva och tillverkar billiga drönare storskaligt på ryskt territorium. Men detsamma gör ju Ukraina också. Man har egna drönare som man tillverkar. Man bygger om gamla befintliga hobbydrönare också och gör egna attackdrönare. Så att det är svårt att säga vem som just nu har övertaget, men Ukraina bygger också en slags luftvärn med hjälp av drönare som också är en nyhet som vi inte har sett förut. Drönare som styrs mot andra drönare för att slå ut dem. Så att det finns så många dimensioner i det här drönarkriget som vi inte sett i tidigare krig.
Och det har verkligen avancerat under åren.
Ja, det har avancerat. Och det som är intressant är att många av de här drönarna, inte alla, men många av dem är väldigt billiga. Innan det här drönarkriget, ska vi säga, blev allmänt vedertaget, så användes ju drönare. Jag menar, vi har väl hört hur USA attackerade Al-Qaida-medlemmar i Yemen. Vi vet hur Israel har genom sina attacker i Gaza använt drönare. Men det här har ju varit stora, tunga, ganska dyra drönare som har styrts från kontrollrum långt, långt bort. Nu pratar vi mer om billiga, enkla drönare som har en visserligen hyggligt avancerad teknik, men som inte kostar särskilt mycket pengar. Vissa av dem är större och tyngre och kan bära en större last, tyngre bomber eller tyngre explosiva anordningar helt enkelt. Medan andra är ganska enkla och håller mer en granat ungefär, men gör jobbet, det de är tänkt att göra.
Sen början av mars är ju internet nedstängt i delar av Moskva. Ryssland menar att det här är ett sätt för att störa ut drönare. Är det så, eller finns det några andra skäl till att Kreml kapar nätet?
Alltså, det kan nog finnas flera olika förklaringar till det. Det är klart att internet kan i vissa delar vara en viktig del i just drönartekniken, men det betyder verkligen inte allt. Sen talas det mycket annat också när man pratar om just internet i Ryssland och internet i Moskva. Man har ju till exempel stängt ner flera populära meddelande appar som Telegram och WhatsApp som har varit väldigt populära i Ryssland, för att ersätta dem med ett inhemskt bygge som heter Max, tror jag det heter, som är då 100% övervakat av den ryska säkerhetstjänsten och ryska staten, så att staten kan i princip gå in och ta över din mobiltelefon och se vad du gör och läsa alla dina meddelanden om du installerar den här appen. Och den här appen, ja, den måste du typ installera i Ryssland just nu om du inte har VPN och kan gå runt det och i alla fall installera Telegram eller WhatsApp eller någon sån här app. Så att det är mycket som händer med just den digitala infrastrukturen i Ryssland.
Med tanke på det vi pratade om i början av vårt samtal också, det här med att ukrainska drönare kraschade i Finland i helgen. Nu gränsar ju Finland till Ryssland, det gör inte Sverige, men finns det någon risk att en drönare slår ner hos oss här i Sverige?
Ja, alltså, vi ligger ju inte efter den här, vad ska jag säga, farleden till de ryska hamnarna i Finska viken bland annat, där Ukraina nu attackerar oljeinfrastrukturen. Men jag skulle ändå vilja svära mig fri och säga att ingenting är omöjligt här. Vi har väl haft vår beskärda del av drönarhysteri i Sverige också, när det har kommit in rapporter om drönare från allt ifrån över Arlanda till Kungliga slottet, till över centrala Stockholm och över anläggningar ute på landet. Så att det blir ju också någon slags hysteri när man ser drönare i luften här. Jag tror inte att det är omöjligt att, ska vi säga, en illasinnad stat känner lite på det svenska försvaret och testar att skicka upp drönare. Men jag tror inte att vi ska ha några stora farhågor vad gäller just attackdrönare eller drönare lastade med sprängämnen över Sverige just nu. Vi ligger liksom fel till geografiskt för det.
Så ingen oro för det då?
Nej, inte jag i alla fall. Jag tänker så här, att det är fritt fram att oroa sig, men det här bör man ändå inte oroa sig för mycket för.
Stort tack för att du var med oss idag och pratade om det här.
Tack så mycket.
Sist här Johan Mattias Sommarström, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.